Åter fredag, åter bildradio. Idag tänkte jag prata lite grann om att beröra. Och min utgångspunkt är den här. Att när man läser fotografintervjuer så ställer reportern ofta frågan: vad vill du med dina bilder? Och svaret blir påfallande ofta: jag vill beröra. Och det där låter ju bra och klokt på alla sätt och vis. Men är det så enkelt? Till exempel vi som tittar på bilderna, vill vi alltid bli berörda på det sättet som fotografen menar? Jag ska komplicera den här frågeställningen lite grann senare när vi har tagit en titt på veckans fotohändelser. I torsdags i förra veckan publicerade Dagens Nyheter en väldigt stark bild från plundringarna på Haiti. Den föreställer en 15-årig flicka, Fabienne, som har fallit offer för ett vådaskott. Det är en polis som har råkat träffa henne i huvudet av misstag med en kula. Flickan har fallit ihop över sitt byte. Det är några tavlor som hon nästan ligger över, som att hon vill fortfarande skydda dem fast hon inte lever längre. Det är en stark grafisk bild som på något sätt sammanfattar en hopplös situation. Hon har överlevt jordbävningen men fallit offer för en sån meningslös sak som ett slumpskott. Under veckan som har gått har den här bilden dykt upp igen flera gånger på nätet, och nu jämte en annan bild tagen vid ungefär samma tillfälle ur ungefär samma vinkel men av en annan fotograf. Anledningen till att bilderna publiceras bredvid varandra är att flickans kroppsställning är annorlunda på de två bilderna. Så uppenbarligen har någon varit där och flyttat henne mellan bild 1 och bild 2. Så under de 30-40 minuter som gick från det att hon blev skjuten tills dess att pappan kom och hämtade hennes kropp, så har uppenbarligen någon varit där. Och det twittras och det bloggas och det skrivs i forum om vad den tänkbara anledningen kan vara till skillnaden i flickans kroppsställning på de här två bilderna. Och jag vet inte, det kanske är sunt att man resonerar och att man ifrågasätter och att man tänker till. Men det som gjorde mig lite bestört är att en av de första teorierna och en av de starkaste teorierna är att det måste ju vara fotografen till den starkaste bilden som har flyttat flickans kropp för att få en bättre bild, helt enkelt. Fotografen som hade den bättre bilden, där flickans ansikte är vänt mot kameran och där hon ligger nästan på ett känslosamt sätt omfamnar sina bilder som hon har i famnen, är Paul Hansen. Och för mig som har träffat Paul flera tillfällen så känns det som en fullständigt absurd anklagelse att han skulle ha varit där och flyttat kroppen för att få en bättre bild. Hur ser människor på bildjournalister idag, när den här teorin är en av de första som kommer? Och det här störde mig så mycket att jag ringde upp Paul för att prata lite om det här och höra hur han såg på den här typen av reaktioner som kom på nätet.
Jag vet inte om det är så att det generellt är första tanken, men i det här fallet tycker jag det är väldigt synd att de tänker så.
Ja.
För den tanken är ju så... mig och vanliga människor så väldigt, väldigt främmande. Man skulle gå fram och peta på en död kropp för att få en bättre bild. Liksom. Jag förstår inte hur man tänker själv för att tänka den tanken i det här läget.
Orsaken till att Fabiens kropp hade bytt ställning var inte alls att det hade varit någon fotograf framme i jakt på en bättre bild.
Plundringen pågick ju halvtimme, 40 minuter. Det var ju så bizarrt. En kille går fram och stjäl pengar i hennes hand. En kille petar på henne med en planka. Hon ligger ju på ett kollapsat tak. Så rullar hon ner mot oss fotograferna. Det var ju riktigt äckligt. Alltså. Eller riktigt i fel ord. Men det var väldigt tragiskt att se den här respektlösheten. Du kan tänka dig om det hänt i Sverige.
Var ni där precis i närheten när det här hände?
Nej, jag var ju 30 meter därifrån. Nere på gatan. Och så är det någon som ropar att det är någon som blir skjuten. Så går jag och två, tre andra fotografer upp. Det var ju många fotografer där.
Mm.
Det var ju där det hände allting. Det var ju väldigt mycket plundring som pågick och väldigt mycket våld. Väldigt jobbigt läge. Så det var flera av oss som gick upp och tittade, och så låg hon ju där. Det var ju en händelse, ett väldigt tragiskt skeende. Men som ytterligare tragiskt var ju att ingen brydde sig om henne.
Mm.
Av de andra plundrarna. Men så kom hennes far då. Och hennes bror och syster lite senare då. Längre ner på gatan.
Ja, det är så fruktansvärt.
Pappan gick upp på taket och bar händerna.
Rör ni er i grupper av säkerhetsskäl, ni fotografer?
Ja, jag har en händen och Jan Grarup rörde oss 3 och 3. Just den här dagen var inte händer med honom och tvungen lämna bilder. Så jag och Grarup rörde oss just av säkerhetsskäl. Det var väldigt stressfullt och dynamisk situation. Man vet inte vad man har. Dagen efter var det en annan kvinna som är medskjuten. De bilderna har inte skickat än ens. Som ligger där på kartan och skjuten i huvudet.
Ja, men inte av polisen? Eller?
Polisen gick fram till mig och sa att we didn't do this, security, sa han. Att de var säkerhetsvakt, men jag vet ju inte.
Nej.
Det var ju antingen säkerhetsvakt eller polisen, för inga andra har ju vapen.
Har du känt att du har varit i fara någon gång nu? Under resan där?
Nej, det kan jag inte påstå, men det vet man ju inte förrän efteråt.
Hur har vi kommit till den punkten där vi är idag, att många är så snabba och misstänka fotografer för oetiska arbetsmetoder? Ja, det har ju varit en del skandaler i den gångna tiden. Det har varit inklonade dubbla raketer från Libanon till exempel. Och Brian Wolski som kopierade ihop 2 olika digitala bilder från det flyktingläger i Irak för att göra en starkare bild. Brian Wolski fick sparken omedelbart från Los Angeles Times där han jobbade. Och Paul Hansen tycker att det var ett alldeles riktigt beslut.
Man kan dra parallell, översätt ett ordet bild till text istället. Jag menar han, den där killen på New York Times som erkände att han hade fejkat väldigt många artiklar.
Mm, just det.
Jag talade med en kollega på New York Times och de berättade att de tillsatte ju team för att utreda och gå till botten med allt han hade gjort.
Mm.
Och så gjorde de, jag tror det var flera sidor i tidningen, en dementi då, där de verkligen analyserade vad som hade gått fel och skrev den rätta versionen då. Mm. Det är så man måste göra, för förtroendet eller trovärdigheten är ju enda vi har.
Och det var Paul Hansen från Haiti. Den journalist som Paul Hansen refererar till, en skribent som vars falsarier blev så väl utredda, var alltså Jason Blair. Nu är vi nått till någonting annat. Förra veckans bildradion handlade om chimpning. Och jag la ut en fil som Nikon-ägare kan installera för att helt stänga av chimpningsmöjligheten i sina Nikon-kameror. Den här sidan länkade tidningen Kamera och Bild till på sin webbplats. Och detta föranledde några kommentarer som jag skulle vilja kommentera. Signaturen Mackan, du skriver ju så här. Måste ju bara vara en Nikon-ägare som kan komma på något sånt här. Men Mackan, där har du fel. För du pratar nu, eller lyssnar till, en kille som äger både Nikon, Canon, Olympus och Panasonic. Så även som Canon-ägare skulle jag gjort precis likadant om bara möjligheten hade funnits. Signaturen Anders säger förnuftigt och klokt att annars kan man ju stänga av bildvisning i menyn. Och tänker då förmoda jag på den automatiska bildvisningen. Och Anders, det är ett välment råd. Men jag vill säga, det är ungefär som att säga till en alkoholist att du kan ju alltid sluta dricka. Och det är inte alltid så lätt om det finns alkohol hemma. Så jag säger att vill du komma till rätta med ditt missbruk så ut med alkoholen. Eller chimpningsmöjligheten då i det här fallet. Signaturen Arne skriver slutligen varning för Görans no chimping-fil och hänvisar då till det faktum att den kommer ge helt gråa bilder om man fotograferar i JPEG. Och det har du rätt i, Arne. Om du inte är hängiven råformatsfantast så använd inte den här filen. Samtidigt som Mackan, Anders och Arne skrev kommentarer till chimpningsfilen på Kamera och Bilds webbplats så skrev Thomas Engström en kommentar till avsnittet om trender på bildradion.se. Och Thomas undrar dels hur man känner igen en trend. Och ja, Thomas, det vill till att man håller ögonen öppna. Alltså det är som att känna igen en förändring. Och det finns ju inget, det är ju inget binärt system för vad som är en trend eller inte. Utan det gäller att se förändringar och kunna identifiera dem och namnge dem och försöka se ungefär åt vilket håll det går. För att göra det så måste man ju titta mycket. Man måste ju vara uppmärksam på bildflödet. Man måste se hur människor fotograferar. Man kanske måste sätta ord på det. Ju större begreppsapparat man har, desto större chans har man att känna igen en trend. Till exempel om man identifierar olika fotograferingsstilar och sådär. Så det är det ena. Sen det andra är att alla trender blir nog inte trender. Alltså, och då menar jag att förändringar sker nog utan att de blir kallade för trender. Och jag tror att kallar man någonting för en trend så kan man påskynda det skeendet. Jag tror till exempel att om vi tar det här med Lens Baby som var populärt för några år sedan att fotografera med. Kanske fortfarande i viss mån. Om ingen skulle sagt att det här är en trend så skulle kanske inte den rörelsen ha varit så stor som det nu faktiskt blev. Trendigt är ett positivt laddat ord för många. Men sen till den intressantare delen av din fråga, för att du skriver också att det skulle vara kul att höra exempel på aktuella trender. Och det passar väldigt bra att jag tar upp en trendskiftning som jag tror mycket på, speciellt inom bildjournalistiken och naturfotografin, men även inom till exempel mode. Och det är detta med att beröra kommer att bli att visa eller delvis övergå i. Jag tror att vi får en rörelse bort från beröringsfotografin till den mer informativa, torra, sakliga fotografin. Och min första belägg för den här trenden, det är ju förstås de oretuscherade kvinnorna i modetidningarna. Det är nu lite trendigt för en mode- eller skönhetstidning att visa bilder av mer eller mindre oretuscherade kvinnor. Och det är naturligtvis en motreaktion på den oerhört stylade stil som jag upplevt under hela 00-talet. Man pratar om att människor ser photoshoppade ut. Men det här, också om du tänker på den här händelsen som vi pratade om tidigare i det här avsnittet av Bildradion. Varför står bildjournalistiken så lågt i kurs? Varför har vi så dåligt förtroende för bildjournalister? Om du nu håller med om att det är så, att man ser fotografer som ett trixande och fixande släkte, så kan det kanske delvis ha lite grann att göra med att vi har levt så starkt efter beröringsidealet under så många år. Vi har tänkt länge att fotografi är känsla och vi definierat en bra bild som att en bra bild är en bild som berör, som väcker någon reaktion. Och det här gör ju att man måste till viss del överge sakligheten för att ladda bilden känslomässigt. Och då menar jag att man laddar den här bilden med antingen inom sitt val av utsnitt på plats. Att man kanske gör starka kompositioner, starka ögonblick och så. Och också i efterbehandlingen, att man skruvar upp kontrasterna och höjer färgmättnaden och sådär för att få till den här beröringen, för att få folk att reagera på bilden. Men man kan inte göra det samtidigt som man är saklig. Därför att om du är saklig så frågar du inte vilket skeende av det jag fotograferar ger det starkaste uttrycket. Utan du frågar dig vilket skeende i det jag fotograferar ger den sannaste bilden. Och det här är ju två väldigt, väldigt olika bilder om du bevakar en händelse beroende på hur du tänker här. Och jag tror att det här tänkandet håller lite grann på att skifta bort från att jag vill beröra människor till vilket pris som helst till att jag vill visa hur det här är och låta folk dra sina egna slutsatser, tänka sina egna tankar. Därför att när man tittar på bilder som är tagna av en fotograf som helst av allt vill beröra, helst av allt vill få fram en stark känslomässig reaktion hos den som tittar, så är det också något av att tvinga på den personen sin egen bild av omvärlden. Och jag tror att vi som bildkonsumenter börjar efterfråga mer och mer ett annat sätt att se på bilder, där vi själva drar våra slutsatser utifrån det vi blir presenterade. Så detta om trender, det får räcka så. Jag försöker hålla ner den här tillverkningstiden av ett avsnitt av Bildradion till 4 timmar. Och nu är jag ungefär på 5. Så jag avrundar nu och så ska jag redigera det här färdigt. När vi har gått igenom veckans tips som kommer strax här nu. Veckans tips är mycket konkret och mycket personligt. 2008 års bästa fotobok, eller i varje fall en av de bästa i Sverige, är Jens-Olof Lastheins White Sea, Black Sea. Den börjar bli svår att få tag i nu. Så att om du är intresserad av bra fotografi, så jaga rätt på ett exemplar. Och här kommer tricket, här kommer själva tipset. Den svenska upplagan tycks vara helt slutsåld precis överallt. Men om du är medveten om att det finns två utgåvor av den här boken, det finns både en svensk upplaga och en engelskspråkig upplaga, så har du fortfarande chansen att få tag på den. Så att om du söker på Bokus eller Adlibris eller i Galleri Kontrasts bokhandel eller vad det nu är, så kan det fortfarande finnas exemplar kvar av den engelska. Och jag tror inte att boken kommer tryckas om. Så om du älskar fotografi, så googla White Sea, Black Sea, titta på bilderna och se om du gillar dem lika mycket som jag gör. Och gör du det och vill ha boken, så skynda på för tusan, för den håller helt på att ta slut nu. Det var veckans tips. Och det var allt från Bildradion den här gången. Jag som står bakom Bildradion heter Göran Segerholm, och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!